Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet.
Röran då, den började med det att det fanns ju många fler araber, palestinier i mandatet Palestina än judar. Men bara judarna hade fått ett löfte om ett nationellt hem. Det var inte så dramatiskt i början för att palestinierna var inte särskilt nationellt inriktade. De flesta av dem hade känslan av att de var araber och hörde till, i den mån de trodde på något så trodde de på ett större arabiskt rike i hela regionen. Men under 1920-talet, 1930-talet så ganska hastigt så blev palestinierna palestinier i den meningen att de såg sin egen framtid som separat från syrier och andra.
Du lyssnar på Bildningskomplexet med mig, Benjamin Elfors. Dagens avsnitt är första delen av två om Gaza. Gäst är Nathan Shachar, DNs korrespondent i Mellanöstern och författare till boken Gaza från faraoner till islamister. I första delen går vi igenom Gazas tidiga historia, från antiken fram till 1960-talet. Vi samtalar om de olika härskare och imperier som har kontrollerat Gaza, om hur ett palestinskt nationellt medvetande föds i början av 1900-talet och vad som hände under 1948 års arabisk-israeliska krig då 60 000 flyktingar tvingades fly till Gaza. Nästa avsnitt handlar om Israels ockupation av Gaza och uppkomsten av terrororganisationen Hamas. Nathan Shachar har varit korrespondent i Mellanöstern sedan 1970-talet. Vårt samtal idag börjar med hur det blev så.
Jag var student på universitetet i Jerusalem och på den tiden fanns det rätt många svenska landsortstidningar som hade god ekonomi. Så att det här började som en hobby kan man säga. Jag var road av att skriva men jag var framförallt student och ägnade min mesta tid åt studierna. Och ett av mina första jobb för Västmanlands läns tidning det var på Gazaremsan. Ett bostadsprojekt som Israel hade satt igång. Det här bör ha varit 1975-76 skulle jag tro. Det var alltså när Gazaremsan hade varit i israeliska händer i 7-8 år. Och det bodde väldigt mycket färre människor där än det gör idag.
Vad var det som fick dig att överhuvudtaget intressera dig för den här regionen?
Jag var egentligen mer intresserad av andra regioner, av Spanien och Latinamerika. Men jag var ju där jag var. Och det här var alltså innan Mellanöstern hade seglat upp som det stora dragplåstret i svensk utrikesrapportering. Så att för den här tiden var det fortfarande Latinamerika som var stort. Dagens Nyheter hade 4 personer som skrev från Latinamerika. Men jag fascinerades mer och mer av min omgivning. Det var inte så konstigt. Alla stimulerande komplikationer och folkslag och all historia som möter en i vardagen.
Jag undrar, hur upplever du att det är när man ska vara opartisk i den här rapporteringen? Hur opartisk kan man vara?
Jag tycker numera att det går lätt. Det är inte kanske mina läsares åsikt, det vet man ju inte. Men jag tycker jag ser ibland yngre personer som har väldigt svårt att hålla isär sina åsikter från sina bedömningar. I synnerhet i en sån här konflikt eller komplex av konflikter så begås det ju en massa övergrepp och våldsdåd av alla möjliga sidor. Och man får helt enkelt se till att läsaren där hemma, vad han än har för sympatier, får veta vad som har hänt först och främst. Det är inte min sak att försvara Israels ockupation eller försvara Hamas mord på civila. Jag tror inte läsare vill höra sånt från korrespondenten. De vill gärna ha opinionsartiklar och debatt om såna här saker, fast på andra sidor, inte på utrikessidan.
Mm. Men när du säger att det är ganska lätt ändå, vad skulle du säga, vad är lätt?
Det är lätt för man har tränat sig under många år. Det var inte helt lätt i början. Jag minns en gång när jag just hade, jag tror att det här var 1987, då hade jag jobbat både på DN lite och sen också i Latinamerika. Men så bröt plötsligt det första palestinska upproret ut. Och väldigt bittra känslor mot Israel i stora delar av världen. Därför att det här var ju, första palestinska upproret var ett civilt uppror. Inte ett väpnat uppror. Mm. Så att det var ingen tvekan om vem folk sympatiserade mot ute i världen. Och i synnerhet som palestinierna då gjorde motstånd för att slippa ockupationen.
Mm. Vi befinner oss på 1987 nu.
Just det, i slutet av 1987 och kanske i början av 1988 så var jag med en kollega i en by som heter Katana nära Jerusalem. Då såg vi hur israeliska grävmaskiner flyttade på olivträd som hörde till den här byn. Och en bestraffning av den här byn för att den hade deltagit i upproret. Körde bort de här träden som antagligen gavs i present till någon bosättning. Det vet jag inte. Men då sa min kollega, det här kan vi inte rapportera om. För det kan leda till att Israel blir hatat och det kan leda till antisemitism i andra länder. Vi frågar Leibovitz. Leibovitz var vår lärare i filosofi och en framstående vetenskapsman. Och en av de allra första israelerna som kritiserade ockupationen. Gick vi, ringde på hans lägenhet. Och så berättade vi det här. Och då sa han, ni måste absolut rapportera om det här. Världen måste få veta om detta. Ni ska inte grubbla över konsekvenserna av vad ni rapporterar. Därför att ert förtroende hos läsare och hos publiken, det hänger ihop med hur ni hanterar sanningen. Om ni ska gå emellan och grubbla över hur det drabbar den ena eller andra sidan. Det var ju vad jag ville höra av min respekterade lärare. Vi har ju rapporterat saker som har varit mycket generande för bägge sidor. Saker som den bottenlösa korruptionen i det palestinska självstyret. Och jag vet att det här intrycket kan då påverka Sveriges bistånd i längden. Men det finns en massa andra faktorer som påverkar mycket mer än det jag skriver. Men jag menar, det har konsekvenser. Och om israeliska bosättare driver bort palestinska bönder så påverkar det bilden av Israel som en demokrati och som ett land som vill umgås med den fria världen på lika villkor.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Det jag skulle vilja göra först, det är att prata om Gazas tidiga historia. Du skriver ju ganska ingående redan från det forna Egypten. Du skriver att första gången som Gaza nämns, det är 2300 år före Kristus som nämns denna plats. Och sen så beskriver du hela resan som Gaza har gjort från den här tiden ända fram till idag. Och jag tyckte att det var väldigt rörande läsning faktiskt, med tanke på den här vitaliteten som har funnits i den här regionen och hur vacker den har varit och hur mycket som har hänt där och vilka folk som har styrt. Och det har varit en riktig härlig plats, låter det som. Och sen befinner vi oss idag i en väldigt hemsk situation med Gaza. Och jag skulle vilja att du guidar oss lite grann kring den allra tidigaste historien om Gaza. Vad kan man säga om den?
Gaza ligger på ett ställe som så att säga predestinerar området för en plats i världshistorien. För det ligger mellan dels Egypten i väster och dels de stora i semitiska imperierna i öster, babylonier och assyrier. Så att många, många gånger redan i forntiden så passerade arméer i det som vi idag kallar för Gazaremsan. Antingen Egypten på väg österut för att slåss mot några, breda ut sitt välde, eller ibland också motsatsen, att Egypten erövrades österifrån. Men det här har präglat området i den mening att de som bor där, de har alltid ett getöga mot den stora verkligheten. För de vet att när som helst så kan det dra in arméer. Och när arméer kom i forntiden, då så blev det dramatiskt för bönder och odlare. För då fick ju de avstå sin produktion åt de här soldaterna, som ibland parkerade långa tider i remsan. Alexander den store var, jag vet inte hur länge, men bra länge i Gaza.
Då pratar vi 300-talet före Kristus.
Ja, på Alexanders tid. Och innan dess, det är kanske viktigt att nämna, med tanke på dagens situation, så hade ju Gaza hamnat under de så kallade sjöfolken, alltså det är de som i Bibeln kallas för filisterna. Filisterna är ett folk som man inte riktigt vet var de kommer ifrån, antagligen någonstans ifrån grekiska övärlden eller det inre av det som idag är Turkiet, men det är oklart. Men filisterna blev israeliternas stora fiende, och de här filisternas städer var rika och mäktiga, och en stor del av Moseböckerna handlar just om allt bekymmer som judarna, som israeliterna har med filisterna.
David och Goliat till exempel. Goliat, han är ju filisté.
Ja, utmärkt exempel. Mm. En annan berättelse är ju den om Simson och Delila, och hur Simson drar ner templet i Gaza över filisterna och går under, men också drar med sig dem i sin undergång.
Och filisterna har också gett namn till det som idag kallas då palestinier. Så att den konflikten, den vi har idag, den, på ett tillspetsat sätt, så går den tillbaka redan till biblisk tid.
Ja, det var ju så att när romarna var upprörda över judarnas uppror kring år 66-70, vår tideräkning, så ville man straffa dem. Och då visste man att judarna, i judiska historien så var filisterna ett spöke. Så då döpte man landet till Palestina. Och det här har då sen gått i arv till senare tiders befolkningar.
Ja, och sen är det Rom. Om vi pratar om låt oss nämna några av de olika rikena och maktspelarna som har varit där nere då, historiskt sett. Du nämner romarna. Vilka flera?
Romarna, grekerna och sen naturligtvis bysantinska härskare styrde Gaza rätt länge.
För de som inte vet vad bysantinska riket är, så var ju det ett rike som uppstod när romarriket delades i en östlig del och en västlig del. Så att bysantinska riket var ju den östra delen och hade sin bas vid Istanbul.
Ja, och de grekerna helt enkelt, de styrde inte bara Gaza utan de styrde hela Palestina länge. Och nästan hela tiden fram till den muslimska invasionen då på 630-talet. Och araberna på den arabiska halvön, de kände mycket väl till Gaza, för att under deras karavanvägar ledde förbi Gaza och till Gaza. Så att en hel del av det som de arabiska köpmännen, profeten Muhammed var ju köpman från en köpfarna familj. Och det sägs att profeten Muhammeds farbror Hisham hade redan bosatt sig och verkat i Gaza långt innan muslimerna erövrade området.
Så att, för du nämner nämligen att Gaza är den första riktigt betydande erövringen som muslimerna gör då 634. Mm. Varför var Gaza så viktigt?
Det var, om inte viktigt, så var det lättåtkomligt för dem. Därför att just där så fanns det inga stora befästningar och inga stormakter som... Stormakterna som räknades på den tiden, det var ju dels perserna och dels de grekiska bysantierna. Och Gaza var förhållandevis lätt att erövra, och det var också strategiskt bekvämt att bita sig fast där när man senare fortsatte dels mot Jerusalem och dels mot de befolkade delarna av Egypten.
Mm. Sen hände ju någonting som kommer att påverka historien i Gaza under en lång tid, och det är det osmanska riket. Osmanerna, de slår ju ut det bysantinska riket. 1453 så tar de över Istanbul, och 1516 kommer de att ta sig an Gaza. Helt enkelt början på 1500-talet så blir Gaza osmanska rikets egendom. Kan vi prata lite grann om det? För det som också händer är ju att osmanerna kommer ju ha Gaza ända fram till första världskriget, så det är nästan 400 år av osmanskt styre. Vilka var det som bodde i Gaza under de här åren?
De som bodde i Gaza var ungefär samma sorts människor som bodde i resten av Palestina. Alltså de judar som hade stannat kvar när många andra judar gick i exil. Och de judarna talade ju då arameiska. Och när kristendomen slog igenom så blev många av dem kristna. Och när islam kom så blev många av dem muslimer. Och innan osmanerna tog hand om Gaza så var där ett annat muslimstyre, mamlukerna, som styrde från Egypten. Men osmanerna, de kom och de förändrade väldigt mycket. Vi tänker oss att osmanska väldet var ett dekadent, ineffektivt, ja, men det som vi har sett av osmanska väldets slutscener i vår tid. Men på den tiden så var det osmanska väldet i många stycken välskött. Och många människor i Gaza tyckte att det blev ordning och reda när osmanerna kom, därför att som alla bönder i Palestina så var den stora skräcken vid sidan av militära invasioner beduinräder. Och för att skydda sig mot beduinräder så måste man ha en stark garnison, och det satte osmanerna upp i Gaza.
Just det. Du nämnde att det bodde mycket judar där, eller judar bodde där, du sa inte mycket, men judar bodde där. Hur var det med araber?
De personer som vi idag kallar palestinier, de är i hög grad de judar som blev kvar i de här områdena och blev först kristna och sen muslimer. På den tiden och långt fram så använde man ordet arab bara om personer från den arabiska halvön. Så att idag så säger en palestinier i Jerusalem, jag är arab. Men inte lika säkert att han sa det för 100 år sedan, och säkert inte för 1000 år sedan. Så att de här begreppen har flutit.
Vad kallade sig folket då som bodde där, säg för 200 år sedan eller 150 år sedan? Vad sa de?
Ja, de kallade sig kanske för falacher, bönder, eller harari, bofasta, i motsats till beduinerna som rörde sig. Idag finns det ju många bofasta beduiner. Men på den tiden så var de flesta beduiner nomader. Jag skulle inte tro att någon kallade sig palestinier förrän i början på på 1900-talet. Mm. Det var ingen, det är en term som har kommit på, till, i bruk på nytt.
Mm.
När engelsmännen upprättade Palestinamandatet.
Just det. Så det har skapats ett palestinskt medvetande egentligen på 1900-talet kan man säga. Det där kommer vi ju få skäl att prata lite mer om. Men då, du nämner britterna, så nu har vi börjat leta oss fram då till 1900-talet. Första världskriget innebär Osmanska rikets slut och styret där nere i Gaza. Och då är det ju britterna som 1917 tar över det här området. Det är ju en stor del av Palestina, men också det som vi idag kallar Gazaremsan. Hur blev det brittiskt?
Gazaremsan, som vi har nämnt, ligger vid en härväg. Så att de som ska erövra eller fly från arméer, de använder den här kustvägen. Och osmanerna begick ju det stora misstaget att de slöt upp bakom tyskarna i det första världskriget. När kriget bröt ut ganska tidigt så försökte tyskar, österrikare och osmaner från Gaza erövra Egypten, där engelsmännen satt. Och det misslyckades. Senare när kriget vände så kom engelsmännen från Egypten. Mycket australiska styrkor var det med där. Och på hösten 1917 så tog de engelska styrkorna dels Beersheba, som är en viktig stad i närheten, och dels Gaza. Mm. Mycket hårda strider.
Mm. Nu pratar vi södra delen av Palestina.
Ja.
Mm. Och 1917 blev det alltså brittiskt och man höll detta mandat då, som det kallas. Det var ju ockuperat område då ända fram till 1947. Vad kan man säga om det brittiska styret för Gazas del?
När britterna tog Gaza och Palestina så visste man ännu inte riktigt hur det skulle se ut efter kriget. Men England fick ju, Storbritannien fick ju mandatet, det var en ny term, en sorts förmyndarskap över det här territoriet. Frankrike fick mandat över Syrien. Och en viktig sak som hände precis samma veckor som engelsmännen erövrade Gaza från osmanerna, det var ju att England officiellt ställde sig bakom sionismen, alltså judarnas planer på att skapa ett nationellt hem i det här landet. Så att samtidigt som många palestinier och många muslimer tyckte att det var sorgligt att de hade förlorat sina muslimska härskare och nu fått kristna härskare, så jublade judarna. Inte alla judar i världen, utan de få som var sionister, det var fortfarande få.
Mm. Och då, engelsmännen de är positivt inställda till ett, som man säger då i den här berömda Balfour-deklarationen. Den engelska utrikesministern nämner då att man är för ett judiskt hemland, eller ett hemland åt judarna. Vill du säga någonting om de här löftena?
Ja, de här löftena var ju ödesdigra i den meningen att de kolliderade då med andra löften som engelsmännen hade gjort under samma krig. Då man hade lovat, framförallt hade man ju lovat sheriffen i Mekka, alltså hashemiterna som de kallas. En härskarfamilj i Mekka som ansåg sig härstamma från profeten Mohammed och som, det känner vi från historien om Lawrence of Arabien, gick samman med engelsmännen för att störta det turkiska styret i de heliga platserna på den arabiska halvön. Och för det så skulle ju de ha någonting. Ja, det var krångligt, för att just när kriget var slut så kom en fanatisk muslimsk stam från det inre av Arabien, familjen Saud, kastade ut hashemiterna från Mekka och Medina och de flydde norrut. Men de hade ju hjälp, engelsmännen, och de allierade under kriget. Vad skulle man göra med dem? Jo, då fick de, lovades de Transjordanien, alltså det som idag är Jordanien, och Syrien. Syrien fick de inte, för det sa fransmännen, det ska vi ha, det har ni lovat oss. Så att som tröst så fick den här beduinprinsen Faisal, han fick Irak, där han var kung, i rätt många år. Röran då, den började med det att det fanns ju många fler araber, palestinier i mandatet Palestina än judar. Men bara judarna hade fått ett löfte om ett nationellt hem. Det var inte så dramatiskt i början för att palestinierna var inte särskilt nationellt inriktade. De flesta av dem hade känslan av att de var araber och hörde till, i den mån de trodde på något så trodde de på ett större arabiskt rike i hela regionen. Men under 1920-talet, 1930-talet, så ganska hastigt så blev palestinierna palestinier i den meningen att de såg sin egen framtid som separat från syrier och andra.
Där skapas det ett medvetande helt enkelt, ett nationellt medvetande.
Ja, och det sker då ofta rätt handgripligen, därför att man ser till exempel hur sionisterna köper upp mark från rika araber som kanske sitter i Beirut och lever lyxliv där och lever på sina arrendatorer, alltså fattiga palestinska statare skulle man kunna säga med våra begrepp. Och när judarna köpte mark så fick ju araberna gå, därför att sionismens etos, det var ju att judar skulle jobba i lantbruket. Inte sitta på kontor och växla pengar, utan skapa ett helt nytt yrkesliv. Och många av de här palestinierna som fick gå, de samlades i städerna. Framförallt i Haifa, som blev en uppsamlingsplats för, ska vi säga, arabiska proletärer, fattiga, ofta utan jobb, och där de radikaliserades av en muslimsk predikant, Izzadine al-Qassam, som är Hamas stora hjälte idag.
Och fanns det något löfte för palestinierna, de arabiska folken som bodde i Palestina, att få ett hemland? Pratades det om det parallellt med det sionistiska projektet?
Nej, man kan säga att de första 20 åren av efter den brittiska erövningen så var engelsmännen sionistvänliga, och araberna gjorde vissa ansatser till uppror och det var kravaller. Och så 1936 så utbröt ett större arabiskt uppror mot engelsmännen, och det höll på 3 år. Då fick engelsmännen en tankeställare och de bestämde att judarna skulle inte få invandra fritt längre till Palestina, för det blev för krångligt och det blev för våldsamt. Och det, judarna ansåg det här var ett svek, men det här förbudet, eller nästan förbudet mot judisk invandring, det höll på under andra världskriget och även efter. Och så att judarna som hade sett britterna som sina gynnare, de blev i allt högre grad till att önska bort britterna och till och med göra väpnat motstånd mot dem.
Du beskriver ju också att det fanns även vid den här tiden en utbredd konflikt mellan judar och araber i den här regionen. Vill du säga någonting om det?
I Palestina, i många av de andra arabländerna, så levde judar i, kan vi säga, relativ välmåga. Jag menar, det blev förfärligt svårt att vara jude i Jemen och Irak och Egypten efter Israels tillkomst. Men på det här stadiet så var det framförallt i Palestina som araber och judar rök ihop. Och det var, vissa tider var det nästan dagligen attentat och kravaller med många döda och eskort när man skulle resa på landsvägarna. Och så att det var ett långt undantagstillstånd och stundtals mycket dramatiskt.
Du säger att det ska dröja innan de här konflikterna når Gaza. Där av någon anledning så är det initialt lugnare än i norra delarna av det som idag är Israel. Hur kommer det sig att det är så?
Det beror bland annat på att Gaza inte, sionisterna var inte riktigt på det klara med hur de skulle betrakta Gaza, om det var en del av Sinai halvön eller om det var en del av det bibliska Israel. Därför i Bibeln så är ju Gaza en filisteisk stad, Och det finns inga stora, tjusiga minnen som israeliterna hade därifrån. Tvärtom, med mest strider och bråk. Det fanns 1947 ett par judiska orter där, men väldigt få. Och relationerna till palestinierna var hyggliga. Så att judarna hade inte heller någon vidare möjlighet att försvara sig som de gjorde på många andra ställen i Palestina när det kom främmande arméer. Egyptierna drog in då på våren 48. Egyptiska armén, men också många frivilliga från det muslimska brödraskapet. Och så att de judiska kolonierna, de utrymdes.
Mm. Jag har noterat idag att sionist används ju som ett skällsord. Det har blivit ett, ja, men när jag tittar på sociala medier så är sionist på något sätt liktydigt med kolonisatör. Och jag undrar, du nämnde att sionisterna ville ha judisk arbetskraft, de ville arbeta själva ute på åkrarna och så. Om vi tittar på de här första sionisterna, hur såg relationen ut till, eller hur såg tanken ut när det kommer till att leva sida vid sida med araberna?
Det finns flera stadier i den judiska invandringen till Palestina. De som kom på 1880-talet, de första, de hade inga stora ideologier och de brydde sig inte så mycket om hur man skulle jobba i jordbruket, utan de ville framförallt, de ville leva där, därför att det religiöst sett så är, för en troende jude var det, hade det mening att bo nära Jerusalem. Men mot slutet av 1800-talet så kommer det allt fler ideologiskt drivna sionister. Personer som inte alls bara vill bo i Palestina, utan de vill skapa en ny människa, ett nytt samhälle. Den här typen av utopier som hör till 1900-talet då, som ofta med extrema lösningar, kollektivism och de första kibbutzerna, de första judiska kollektivjordbruken, de var ju i det närmaste sekter där man, ja, man gjorde upp med allt det gamla som man, allt det gamla europeiska. Man gjorde upp med religionen och man gjorde upp med könsroller och judar skulle arbeta med sina bara händer.
Det var ett marxistiskt ideal också.
Ja, det var mycket dels marxism och så var det också romantik från Tolstoj och andra.
Mm, just det. Men och kunde man tänka sig att leva sida vid sida med araberna?
Det fanns en inbyggd motsättning mellan sionismens mål och araberna. Det fanns ingen av judarna då som säger det som extremister säger idag, att vi ska kasta ut araberna. Men eftersom målet var att skapa ett nytt judiskt samhälle, så fanns det i teorin så fanns det ingen plats för araberna i den här utopin. I städerna där folk levde på ett mer konventionellt sätt, så levde judar och araber samman, oftast relativt hyggligt utan våld. Och så är det ju än idag i de så kallade delade städerna.
Mm. Så en tvåstatslösning, nu pratar vi ju om moderna termer, det kanske man inte, det pratade inte de första sionisterna om såklart, för det var ju inte ens på tapeten, men var det alltså inte en möjlighet?
Det fanns en oppositionell grupp i det brittiska Palestina av judar som förespråkade en binationell stat, alltså en stat där båda de här folken skulle bli medborgare och ha lika rättigheter. Det var en hel del mycket framstående personer som stödde det här, bland annat filosofen Martin Buber. Men de blev aldrig någon, ska vi säga, någon tongivande kraft i den judiska politiken i Palestina.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
1947 så lämnar britterna ifrån sig det här mandatet till FN. Och FN kommer ju då med ett delningsförslag. Man lägger fram ett förslag på en judisk stat och en stat för palestinierna. Och när man tittar på en karta så ser det relativt likt ut landområdet. Kanske lite mer åt den israeliska staten. Judarna godtar ju det här snabbt och utropar en stat 1948. Men palestinierna och de arabiska grannländerna godkänner inte det här. Vad är det som händer?
I den 29 november 47 så röstar man i FN om delningsplanen. Och generalförsamlingen säger ja. Och det betyder, det möts då med jubel i Tel Aviv och i de judiska samhällena i landet. Och i de arabiska huvudstäderna så motsätter man sig det här, och det gör också palestiniernas ledning. Deras syn på det här är ju att det här var vårt land och varför ska vi ge bort hälften? Bara någon vecka efter den här FN-omröstningen så börjar små skärmytslingar och våldsamheter på olika ställen där judar och araber börjar röra på sig för att som en kan säga, förpostfäktningar inför en större drabbning. Araber lämnar vissa delar av Jaffa och södra Tel Aviv. Och några av dem tänker vi kommer tillbaka när det här har lugnat sig. Så att kriget börjar redan i december 1947 och är igång. Det är först ett inbördeskrig mellan judar och araber, och sen i maj 48 när staten utropas så invaderar 6 eller 7 arabstater med arméer i Israel och försöker då sätta stopp för det här, den judiska staten.
Mm. Och det här delningsförslaget, hur såg det ut för Gaza?
Gaza hamnade i det här delningsförslaget i den palestinska, det som skulle bli den palestinska staten. Och när den egyptiska armén drog in då på våren 48 så inrättade de sig där och även avancerade egyptierna från Gaza en bra bit in i det som idag är sydvästra Israel och kom rätt långt. Det såg ganska prekärt ut ett tag för judarna. Om vi skulle kanske nämna hur Gazaremsan blev till.
Ja.
I slutet av kriget, alltså sista dagarna 1948 och de första dagarna 1949, så gick det allt sämre för både för palestinierna och för de arabiska arméerna. Och en israelisk befälhavare som hette Yigal Alon, som sen blev en framstående arbetarpolitiker, han ryckte fram västerut från Negevöknen mot Gaza. Och det såg ut som om judarna skulle erövra Gaza. Men det ville inte engelsmännen, därför att om den egyptiska styrkan som höll Gaza, om den skulle bli antingen bortdriven eller tillfångatagen, det skulle ju vara en förutmjukelse för egyptierna. Och engelsmännen som fortfarande styrde de facto i Egypten, de skulle få kravaller och protester på halsen, och de ville inte det. Och de engelsmännen också bad USA om hjälp. Och USA vände sig också till judarna i Palestina och sa, stanna. Ni får inte ta er ända fram till kusten. Det får inte bli ett så svidande, nesligt nederlag för de egyptiska styrkorna. Och det fick judarna finna sig i, därför de vid den här tidpunkten var inte på humör och trotsa stormakterna. Så att man bromsade. Och där man stannade, det var det, den lilla stumpen, alltså närmast den remsa närmast Medelhavskusten som blev kvar. Och som då blev en del av Egypten i praktiken. En egyptisk ockupationszon blev den då mellan 1948 och 1967.
Ja, för du skriver det. Och hur kommer det sig att palestinerna inte fick självstyre på Gazaremsan när det hamnade i arabiska händer?
Nej, och det här hände ju inte varken i Gaza som togs av egyptierna eller på Västbanken som togs av jordanierna. Inte ens i de delar som fanns kvar av det som skulle ha blivit den palestinska staten fick de styra sig själva. Och egyptierna som idag inte vill ta i Gaza med tång, de var noga med att det var de som skulle styra där. Och det var de som skulle, i den mån det skulle vara något palestinskt motstånd mot Israel, så skulle de planerade. De skulle utbilda palestinier i gerillakrigföring. Men det var aldrig på tal att palestinierna var ganska trötta på egyptierna. För Egypten är inget, egyptisk byråkrati, det är inte alla gånger så roligt för de som råkar ut för den. Så att, och de hade ju varit vana vid brittisk styre, så att det blev för många av dem en försämring.
Men varför fick de inte eget styre?
Vid den här tidpunkten så var de arabiska staterna ännu inte passionerat pro-palestinska som de blev. Idag är ju Palestina, det kan man säga, det är en sak som håller samman arabiska befolkningar och arabiska regeringar. Det är nästan det enda som finns kvar av det som heter pan-arabismen, drömmen om alla arabernas gemenskap. Men då var det inte så, utan tvärtom. Man ansåg att det här är nyttigt för oss att hålla på. Om vi nu ska råka in långvarig konflikt med sionisterna, så passar det utmärkt att vi kan stå här med våra stridsvagnar så pass nära Tel Aviv. Det är en kort väg från Gaza till Tel Aviv.
Hade det kunnat bli en varaktig fred och en lösning på konflikten efter arabiska israeliska kriget 1948-49, hade om alla parter hade, så att säga, erkänt varandra, om araberna hade erkänt den nya judiska staten och Israel hade sagt att ja, men vi ingår en fred med er, hade det varit möjligt?
Det är så många olika aktörer som skulle ha tyckt samma sak. Men om de hade gjort det, det kan hända. För man kan säga så här, bitterheten, den var långt mindre dimensioner än den skulle bli senare. Det som sen skulle bli den stora bitterheten, det var ju när det stod klart att de här palestinska flyktingarna, många av dem bortdrivna, andra hade flytt av rädsla för att råka illa ut. När det stod klart att de inte fick komma tillbaka, det var ju ett av FNs krav att de skulle få komma tillbaka, och det fick de inte för israelerna.
Varför då?
Nej, därför att Ben Gurion, som var den tongivande ledaren, och många med honom, inte alla, men många med honom tyckte att det här var ganska praktiskt. För att nu har vi inte bara den här lilla pusselbitarna i delningsplanen från 47, utan nu har vi ett mycket mer sammanhängande område som skulle kunna bli en livskraftig stat och som inte är så sårbar. Det var ett politiskt beslut från israelernas sida.
Så att det skapade en bitterhet såklart hos grannländerna eller hos det palestinska folket?
Ja, dels hos palestinierna skapade det bitterhet och sorg över att de miste sina hem och sina ägor. Men i arabvärlden så var det här mycket, en mycket besvärlig sak. För att man hade ju hållit hejdundrande tal och, när man drog in mot Palestina och skulle kasta ut judarna och förhindra detta med en judisk stat. Och så gick det så snöppligt att man, den enda av de arabiska arméerna som lyckades med någonting i det kriget, det var ju jordanierna, den så kallade arablegionen, som då höll fast, lyckades hålla fast vid östra Jerusalem och Västbanken. Men säg i Beirut eller i Damaskus eller också i Amman i Jordanien, så drog det ju in tusentals flyktingar. De var då en påminnelse om hur ineffektiva de arabiska arméerna hade varit. Då bestämdes, det var ett politiskt beslut av palestinierna och av arabregeringen, att de här personerna ska inte integreras, utan de ska förbli flyktingar. Därför att om vi integrerar dem och gör dem till medborgare, då faller ju det viktigaste argumentet för den palestinska saken. Det var en medveten linje som han valde, trots att det då innebar ett fattigt liv i flyktingläger i många generationer.
200 000 flyktingar flydde från de södra delarna av det som idag är Israel. Och du säger att en tredjedel ungefär av dem kom till Gaza, alltså cirka 60 000 flyktingar kom till Gaza. Och du skriver i din bok att det var en befolkningsökning på 300%, vilket är ett form av världsrekord i flyktingkatastrof, kan man säga. Hur blev situationen för Gaza med 60 000 flyktingar?
Det här var ju överväldigande för Gazas bofasta invånare som livnärde sig av jordbruk och levde ett traditionellt liv. Och nu drog det in otroligt mycket främlingar, och de togs ju hand av det nya speciella FN-organet som hade upprättats för det syftet, UNRWA. Det var till början tältläger och ganska primitivt. Så att vägg i vägg med välbärgade jordägare så levde då flyktingar på knappa villkor. Och dessutom mycket snart så blev det ju också det att alla de här människorna måste finna sig i egyptiska dekret och egyptiska bestämmelser. Framförallt då den svåra korruptionen som försvårade vardagslivet. Sen kom det ytterligare några flyktingar 1950 när israelerna körde bort palestinierna från staden Ashkelon. Det blev fullt, det här är ju då 360 kvadratkilometer. En mycket beskedlig yta för alla de här människorna. Men misären, den blev aldrig, jag menar, som i Latinamerikas fattigområden. Människorna svalt inte. UNRWA, FN, såg till att det fanns skolor och sjukvård och mat. Det fanns ju inget spännande näringsliv i Gaza, så att de duktiga människorna började söka sin lycka i arabländer, framförallt i Golfen, i Persiska viken, alltså Kuwait. Till slut så levde där hundratusentals palestinier. Några av dem kastades ut senare, i synnerhet från Kuwait. En sak som hände under det egyptiska styret, det var ju att egyptierna lät väpnade palestinier, den palestinska befrielsearmén som den kallades, göra räder in mot Israel. Och Israel hade då i början ett ganska glest gränsförsvar, och man klarade inte av det där riktigt, och det var räder och det var oroligt. Men idag när Hamas drog in i Israel och slog ihjäl människor, så var det chockartat, för alla var vana vid att detta var omöjligt, det skulle inte ske. Men på den tiden, de som bodde närmast gränsen, de fick hålla vakt ständigt.
Mm. Du beskriver ju också att vid den här tidpunkten, apropå motstånd, 1964 så bildas ju PLO. Och det är ju en viktig aktör för lyssnarna att ha koll på när vi har det här fortsatta samtalet. PLO, som står för Palestine Liberation Organization. Ett förbund, eller en organisation som startas av de arabiska staterna för palestiniernas skull, kommer ju att bli en väldigt viktig aktör i den här konflikten. Vad var det för aktör?
PLO grundades i Jerusalem, som du säger, 64. Och i början av PLOs historia så var det inte palestinierna själva, utan de mäktiga arabregeringarna, framförallt Egypten, som bestämde, eller i alla fall satte gränser för vad palestinierna skulle göra. Den viktigaste beståndsdelen i PLO, det var det parti som hette Fatah och som leddes av Yasser Arafat. Och Arafat, hans mål var det som han kallade för det oberoende palestinska beslutet. Alltså den dag då palestinierna själva skulle bestämma, istället för att ta order från president Nasser eller president Assad. Och det kan man säga att från det ögonblick som PLO grundades 64 och framåt i rätt många år, så var det det handlade om, att Arafat och andra palestinska ledare kämpade för att liksom krångla sig ur den här omfamningen från, därför arabledarna, de levde ju nu så att säga ett spänt förhållande till Israel, och det kunde när som helst bli krig. De ville inte att några palestinier skulle krypa över gränsen och hitta på något som skulle leda till storkrig när de inte var beredda på det. Och bland annat därför de var väldigt noga med att PLO skulle inte kunna agera suveränt.
Mm. Du nämner Fatah, för det är det vi idag när vi läser om Västbanken så pratar vi om Fatah. Så Fatah är, kan man säga, en gren inom PLO.
Ja, jag tror, om jag minns rätt, så är Fatah ännu äldre än PLO. Den fanns redan, den och vissa andra organisationer, men de samlades då i den här så kallade paraplyorganisationen.
Mm. Fatah grundades 1959.
Ja, och det fanns flera sådana här palestinska grupperingar. Och i början var väldigt många av dem knutna till en viss regering som stödde dem. Irak stödde en och Syrien stödde en och etc. Egypten stödde andra. Men de var rätt hårt hållna, och de, inte bara av araberna, utan de stod också i ett beroendeförhållande till östblocksländerna, framförallt Östtyskland, DDR och Sovjetunionen, som betalade en hel del av verksamheten. Träning av gerillasoldater, vapen och en hel del annat. När Yasser Arafat många år senare, 1993, satte igång Oslo-processen, alltså fredsprocessen med Israel, då var det ju sura miner på olika håll, särskilt i Syrien, där man inte alls gillade det här. Men då hade Yasser Arafat uppnått det, att PLO var självständigt och ingen kunde stoppa det, eller ingen vågade stoppa det.
Där sätter vi punkt för del 1 om Gaza med Nathan Shachar. Nästa avsnitt handlar om Israels ockupation av Gaza 1967-2005 och terrororganisationen Hamas maktövertagande i Gaza 2007. Om du vill stötta podden ska du bli månadsgivare på Patreon. För 30 kronor i månaden blir du prenumerant på Patreon och får avsnitt före alla andra. Gå till patreon.com och sök på poddens namn eller klicka på länken i avsnittsbeskrivningen. Det går också bra att stötta podden på Swish på nummer 0709 262541. Har du tips på kommande ämnen och gäster får du gärna mejla mig på benjaminelfors@gmail.com. Följ också bildningskomplexet i sociala medier. På Facebook och Instagram är det bara att söka på poddens namn. Tack för att du lyssnar.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem, skriv akademikernasakassa.se/bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.